Välkommen till Kjellander och Björk med mig, Andreas Kjellander, och min samtalskompis Mats Björk. Det här är en podd där vi har samtal med Nordens ledare, tänkare och kreatörer om framtiden. Vi har de senaste 7 åren försökt klura ut och förstå framtiden genom samtal med många olika människor. Och vi hoppas att du som lyssnar ska känna framtidstro, energi, mod och kanske att du får ny kunskap och inspiration. Eller bara en skön paus i vardagen när du lyssnar. Och vad är framtidens entreprenörskap? Vilka egenskaper och förmågor blir viktiga? Om du tänker på en typisk entreprenör, vad tänker du då på? Precis det pratade vi om med våra kompisar på Almi. Och vi fann ganska snabbt tillsammans att entreprenörskap är ett centralt skillset för att må bra i framtiden. Men den här bilden av vem som är entreprenör och hur man är entreprenöriell är rätt snäv. Så vi bestämde oss för att göra en samtalsserie tillsammans med Almi. Och vi kan inte tänka oss en bättre partner än Sveriges mest aktiva företagsutvecklare när vi försöker bredda bilden av entreprenörskapet. Därför har vi bjudit in 5 intressanta personer till samtal om entreprenörskap i en serie. Det är 5 personer som alla bjuder på sina perspektiv, observationer, berättelser och passioner. Och idag träffar vi Pernilla Gravenfors. Pernilla säger själv att hon identifierar sig som äventyrare inom både företagande och sport genom att anta stora utmaningar. Och hon har en diger meritlista, en tydlig värdskapsprofil och jättemycket erfarenhet samlat från besöksnäringen. Och här finns flera destinationsarbeten. 20-talet hotell, exempelvis Copper Hill och Holiday Club i Åre. Ja, ni förstår själva. Ledare för 100-tals medarbetare för verksamheter med stora ambitioner. Och för att klara stora utmaningar krävs stora förmågor, tänker vi. Men vilka förmågor är då det? Och hur utvecklar man dem? Kan andra göra samma? Vi tycker att Pernilla är en person som bjuder in till äventyr. Men hör själv, vi är i Åre, vi har lånat House Bees fantastiska lokaler och vi ger er ett samtal om äventyrligt entreprenörskap och Pernilla Gravenfors.
Varmt välkommen till podden, Pernilla.
Tack.
Hur är läget idag?
Jag tycker att det är riktigt bra.
Ja.
Ja.
Varför då?
Ja, men en härlig morgon med lite bra möten. Hunnit springa lite.
Ja.
Och doppat mig i en isvak.
Ja.
Så att jag skulle vara vaken när jag träffade er.
Är det här då en typisk Pernilla-dag?
Isvaken måste jag väl erkänna att jag inte gör varje dag.
Men alltså, nu jag måste få klicka på båda här nu. Vi börjar med löpningen. Vad kör du? Kör du Icebug? Kör du Salomons grejer? Eller vad kör du för någonting?
Ja, men idag så körde jag hockaskor och inne. För att körde intervallpass. Jag har kört lite, träna vad jag känner för i 3 månader nu. Mm. Men så här i början av januari så började jag på mitt träningsschema. Ja. Med, jag har en tjej som hjälper mig.
Mm.
Och då hon lagt upp. Så den här veckan har varit lite tuff. Så nu låg det ett intervallpass idag.
Mm.
Och då var det lite bra att ha det inne. Så jag kunde kontrollera med farter och se hur mycket form jag har tappat.
har du någon liksom, betydelse om det här isvaksbadet är före eller efter löpningen?
Ja, min känsla, jag gör alltid träna först, duscha, sen kör isvak. För jag vill inte duscha efter jag har doppat mig.
Nej.
För att behålla den här effekten.
Mm.
Det är så coolt. Jag känner att vi också skulle vilja göra det. Jag drar lite kontext för lyssnarna. Vi sitter i Åre. Vi sitter på House Bee i Åre och vi, Andreas, vi klev ju av tåget i morse med skidor och poddväska och hela grejen. Och den här fina vyn, det är ju ett berg här som man kan åka skidor på. Men du, Pernilla, du bor ju här. Du är ju i den här miljön jämt. Hur är det?
Det är fantastiskt.
Mm.
Jag tänker på det nästan varje dag.
Ja.
Att det är fantastiskt att vara i en vacker miljö.
Mm.
Som inbjuder till äventyr.
Du har ju också en ganska unik Åre-dialekt, tänker jag.
Ja, den är annorlunda.
Ja, som avslöjar dig lite. Hur blev det Åre?
Ja, det, på grund av jobb.
Ja.
Ja. Så att jag är lite annorlunda där också.
Ja.
För jag tänker att man egentligen flyttar hit på grund av livsstilsval på något sätt. Men för mig så var det att jag fick ett jobb här.
Men vi kan väl ta med lyssnarna. Nu har vi researchat dig, så vi vet ju din resa här. Men jag tänker, vad var det för jobb som liksom landade dig här vid bergets fot?
Jag blev erbjuden att bli vd för Copper Hill Mountain Lodge, som är ett designhotell som ligger på toppen av Förberget. Och det var 2009 fick jag det samtalet på sommaren. Petter Stordalen, Choice, som köpte det hotellet. Och så fick jag frågan om inte jag var intresserad av det. De visste att jag gillade äventyr, friluftsliv, och de ville ha någon med stark värdskapsprofil till hotellet. Ja, och så blev jag erbjuden det och tackade ja.
Den är ju, jag tänker, attraktionskraften som Åre har i övrigt, min bild utifrån att vi har pratat och träffats innan och vi har researchat, så du känns ju som en väldigt, som en Åre-person med dina intressen och så. Det är bara en tanke som jag får. Kan du inte berätta, vi pratar massor om dina liksom sportäventyr, kan du inte berätta om vad du pysslar med för sport? Vad är det du tränar inför exempelvis?
Jo, men jag tränar nu inför två race inom något som heter Adventure Race. Mm. Det visst låter det häftigt.
Ja,
verkligen. Och det är kul att vara snart 50 år och säga att man håller på med Adventure Race.
Mm.
Ja. Men det är ju multisport, så det är inget mer avancerat än så. Men man cyklar, paddlar kajak, springer, och sen kan det vara lite andra delmoment med klättring och coastering och ja, lite allt möjligt.
Och som pågår under flera dagar.
Ja, ja. Precis.
Det kommer till de här, och det här, ja, och det här.
Jag ska göra
och du får inte sova, och du får inte...
Nej, jag ska göra ett kort race i maj.
Ja.
Det är mitt första mål. Det är 36 timmar.
Mm.
Så det är det korta racet. Och sen så ska jag göra ett långt i augusti. Då ska jag till Färöarna.
Mm.
Och det är 6 dygn.
Oj,
så det är lite för långt. Och 36 timmar kanske är lite för kort.
Ja.
Men... ja, men fantastiskt. Det är en sport som gör att man under sin träningsperiod spenderar väldigt mycket tid ute i naturen.
Vi är nyfikna på mycket här. Vi har en verksamhet som du driver också. Kan du inte berätta lite grann för oss och för lyssnarna om vad Elevation Leadership är för någonting?
Ja, det är ett företag där vi bland annat driver en utbildning.
Mm. Mm.
Där vi samlar en grupp med personer på en hänförande plats någonstans i världen.
Mm.
Där vi pratar om riktning och syfte i 5 dagar. Plågsamt under vissa stunder och helt fantastiskt under vissa stunder för de som deltar.
Mm.
Men någonting som man sen kan ha med sig resten av livet i sitt yrkesliv, i sitt privata liv. Och det gör jag tillsammans med en tjej som heter Elin, som var min tidigare marknadschef, men hon är också, hon utbildar yoga. Hon driver ett företag där hon är nere i Europa och utbildar människor över hela världen som kommer dit. Och, så hon är ganska duktig på yoga, kan man säga.
Mm.
Ja.
Det låter så.
Ja. Så att hon och jag kör det här tillsammans.
Ja.
Jag vet inte, nu känner jag ju er lite grann.
Mm. Mm.
Och jag tror att jag och Elin är lite som ni två. Alltså vi kompletterar varandra så sjukt bra.
Mm.
Och allt vi gör tillsammans blir både bra och är väldigt, väldigt roligt.
Mm.
Så det är en del av det jag gör. Så jag sysslar mycket med utbildning. Jag har massa andra utbildningar också. Och sen så föreläser jag. Jag är rådgivare.
Mm.
Och jag är mentor.
Mm.
Och då kan man ju tycka, aha, inom vad? Och det är ju mest då ledarskap.
Mm.
Och organisationsutveckling, konceptutveckling. Det kan vara allt från små detaljer till att jag jobbar på strategisk nivå. Mm. Och det kan vara på individuell basis och det kan vara med en hel ledningsgrupp. Det också driver processer som att ta fram ett balanserat styrkort eller andra spännande processer som företag har.
Mm. Men ledarskapsdelen där, för jag tänker när man tar in elevation leadership, jag tänker du nämner platser, och jag tänker platser som ger liksom perspektiv, och så tar jag in adventure race på det eget sätt att kanske skapa liksom perspektiv på saker och ting. Är vad liksom är det länken här mellan liksom företag och sport och äventyr och liksom?
Det är en spännande fråga. Det är så här att det campet som vi har en gång om året, som nu i år går till Lofoten, det har vi har skapat det. Vi har utgått ifrån hur försätter vi er i bästa tänkbara tillstånd för att svara på viktiga frågor om ditt liv. Vad är det som krävs då? Och då har vi kommit fram till själva att det som krävs för oss är vacker plats. Alltså hänförande vacker plats. Mm. Helst med storslagna vyer och så vidare. Det är liksom, ni vet, man blir så här träffad av naturen. Det är viktigt. Det är också viktigt med bra mat. Rörelse. Frisk luft är viktigt. Så att det är ju väldigt mycket teori under veckan. Men vi sitter inte i en konferenslokal och pratar om saker och sitter och skriver i konferensblock. Utan vi jobbar med att försätta oss i bra tillstånd med yoga och vandring och löpning på berget. Och sen så tar vi med oss de här viktiga frågorna och funderar och tänker i rörelse. För det händer så mycket med vår kreativitet och man får tillgång till tankar som finns där, långt där nere.
När man just är i rörelse. Det vet jag så här, någon av de här presidenterna, om det var Clinton eller Bush eller andra, när han tog de här andra världens ledare till Camp David för att förhandla om omöjliga saker som inte alls, på förhand vet man inte att det ska leda någonstans. Men just den där promenaden framåt använde ju då han som ett strategiskt verktyg att ändå ge känslan av liksom framsteg och rörelse och kanske också på något sätt sätta en, jag tycker det är jätteintressant att prata om just det här tillståndet. Att faktiskt hitta ett tillstånd där man faktiskt kan hitta de där perspektiven eller nycklarna på något sätt. Företagsyoga var ett begrepp som jag bara tänker när du gör det. Nu är det yoga som är en del av det här. Otroligt intressant.
Ja, men tänk dig själv att du jobbar med att ta fram ditt syfte, din riktning på det här sättet under 5 dagar. Och i sista dagen så går du upp på en topp och så står du där inför 15-20 personer och berättar vad ditt syfte och din riktning är. Jag kan säga att det är ganska kraftfullt. Alltså naturen förstärker saker på ett helt annat sätt än vad en mick och en scen gör. Det är helt magiskt. Och då, det är ju det vi vill med det här, att inte bara att man ska svara på en fråga, utan vi vill ju att det ska landa så att man har det med sig inom sig. Man ska inte behöva ha ett anteckningsblock med sig efter vårt camp, utan det ska sitta i dig, vara i dig, en del av dig. Och där tar vi hjälp av naturen och rörelsen och det är helt fantastiskt.
Jag tänker också att mycket, bara tänker jag själv, tankarna går igång. Mycket kretsar ju i alla fall, kanske för mig då, kring, det kretsar kring jaget. Nu låter det väldigt egoistiskt, men jag tror att många kanske som lyssnar också känner till att hela världen liksom, och allt som händer, där man står man där liksom själv i centrum. Jag tänker att göra den där vandringen upp på ett berg skapar ju också perspektiv av att jag är väldigt obetydlig också i det här stora sammanhanget.
Ja, precis, precis. Bra att du säger det, för det är det som är så himla skönt också, eller hur?
Men befriande.
Det är så befriande.
Jag tänker precis tvärtom, att varje gång som jag kommer upp på en topp så får jag bekräftelse på min excellens.
Jag lyckats posta det här på Instagram.
Nej, men det är jättemycket att plocka upp på, liksom, som du berättade nu Pernilla, hjärnan går. Jag tänker aktivitet, jag tänker kreativitet, men jag klickar på ledarskap. Nu får du tufft, men vad är ledarskap, Pernilla?
Vad är ledarskap? Först och främst, om jag ska ta till mig frågan utifrån mitt eget perspektiv. Mm. Och jag själv som ledare. Mm. Och försöka liksom landa i det att vad är att leda andra till exempel. Och då skulle jag, mitt spontana första svar är att leda sig själv först och främst. Det är ledarskap. Ledarskap är inte alltid, jag tror de flesta tänker ledarskap, det är att jag ska få er två att göra någonting. Mm. Men det svåraste i livet är ju att få sig själv att göra någonting på rätt sak.
Exakt.
Så jag tänker att för att vara en bra ledare för andra så behöver man, är det underlättade extremt mycket om man blir en bra ledare för sig själv.
Mm.
Och att man hittar nycklar som funkar för just mig. Så det skulle jag säga att jag har haft mycket nytta av att jobba med mitt eget ledarskap.
Mm.
Hur leder jag mig själv i medgång? Hur leder jag mig själv i motgång? Mm. Jag experimenterar väldigt mycket med det. Mm. Det pratade vi om när vi träffades sist. Mm. Att varför gör jag de här adventure race och gå ner i pain cave och allt det där? Mm. Det handlar om att jag vill bli bättre och bättre på att leda mig själv.
Mm.
Och ju bättre jag blir på det, desto mer öppen, ödmjuk och inlyssnande blir jag i mitt ledarskap av andra.
Just det. Mm.
Och i kontakten med att leda andra så handlar det ju om att få fram den bästa potentialen i sin omgivning.
Mm. Mm.
Och få till den här samverkan.
Jättebra.
Nej, men jag fångar upp två saker, Pernilla. Jag tycker du gör två hinkar, två scope. Det ena tycker jag du har självledarskapet och vikten av den egna insikten om sina egna begränsningar, förmågor och liknande. Och det andra är ju då, tar jag in stöttande ledarskap från dig? Alltså det är det jag tycker du definierar när man då ska lyfta fram potentialen i andra.
Mm.
Så du blir bättre, tar jag också in, på att leda andra genom att förstå det själv. Liksom den...
Precis.
Den, det var vad jag tolkade in där.
Ja, ja, och den är så viktig. Bara nu på morgonen så hade jag ett mentorsmöte med en person där vi pratade just om det, att landa i också sig själv.
Ja.
Och det oegoistiska med att vara nöjd med sig själv.
Mm.
Alltså det är viktigt att jobba med sitt självledarskap. Där man känner att man nyttjar sin potential.
Mm.
Och uppskatta sig själv. Vi pratade, vi hade en dialog, jag och den här personen, om att vad viktigt det är för henne. Att hon tillräckligt ofta uppskattar sig själv.
Japp.
För att ju mer självkärlek hon ger till sig själv i det och tackar sig själv för det hon faktiskt gör som är bra.
Mm.
Desto mer oegoistisk och generös kan man sen bli mot omgivningen. Mm. Jag brukar säga att om man ska generalisera lite, att om man har personer i sin närhet som pratar illa och vill sticka hål på något och kommer med gliringar och kommentarer och har åsikter om ditt och datt, då brukar jag tänka att ofta är det personer som är otrygga och inte själv lever det liv de vill göra.
Nej.
För att jag känner så sällan att jag har behov av att sticka hål på något. Men det handlar ju om att jag lever det liv jag vill leva utifrån den jag är.
Mm.
Men jag säger, jag har ju inte alltid gjort det. Jag har också varit en osäker 22-åring.
Mm.
Där jag inte hade någon aning om vem jag var, var jag var på väg. Och det är väl också en del av livet.
Mm.
Man ska väl inte veta det när man är 22. Det kanske är bra att man inte vet det då.
Ja, men den är jättebra. Nu blir det ju ord, nu sätter ju nästan jag en titel eller någon form av ämne på det du säger, Pernilla, och det är inte säkert att du känner att det är samma, men för mig är det ju stoicism som vi har haft som genomgående tema senaste månaderna, Andreas, titta på dig. Jag är hemskt djupt, djupt fascinerad av den här filosofiformen som egentligen är personlig utveckling fast för 2500 år sedan. Och principen är ju då att man, det enda jag har kontroll över är mina handlingar, min respons på universum eller min respons på världen. Det tar jag också väldigt mycket in i det du pratar om då. Så en stark, en duktig stoiker skulle ju då inte lasta andra alls för deras egenskaper. Den kan bara titta på vad den själv ska göra i det. Och det tycker jag du säger nu också då, genom att om det är någon som vill mobba en eller vara dum med en, så är det ju faktiskt den personens som gör det. Alltså, och varför drivkraften till att den personen gör det har ju garanterat att göra med att den inte lever liksom livet som den vill ha. Mm. Så det blir, jag har ju svårt att separera om det är ledarskap eller om det är personlig utveckling. Jag tycker, jag tror kanske att det inte spelar någon roll.
Alltså. Nej, och sen någonting som jag tänkte på som man kan lägga till där också som jag tycker hjälper väldigt mycket i ledarskap och som också handlar om självkänsla och självförtroende, det är ju att som jag lärt mig väldigt mycket genom Adventure Race, det är ju att våga visa sig svag.
Ja.
Ju svagare jag vågar visa mig för min omgivning, desto bättre ledare blir jag. Mm. Men när jag var ung så trodde jag tvärtom. Jag var tvungen att visa någon typ av superpower, att jag var övermänsklig. Men jag vill påstå att det är precis tvärtom.
Tvärtom, ja. Mm. Där blir jag nyfiken, det här att du vågar, eller att ni, för man tävlar ju som lag, att ni vågar ställa er där på startlinjen och att, liksom, att låta sig också bli jämförd med andra i det här, mina ord, extrema formatet.
Ja.
Vad går tankarna där?
Du menar att våga ställa sig där och bli jämförd?
Ja, precis.
Det är ju någonting som jag har begåvats med och det är ju någon typ av gen som gör att jag har en förmåga att sätta upp egna mål.
Mm, ja.
Resultatmål och prestationsmål. Där jag bestämmer mig för varför vill jag göra den här utmaningen och vad är mitt mål med det?
Ja.
Och så, jag har väl också lidit av jämförelsehetsen någon gång. Men jag minns inte när. Men någon gång så bara kastade jag bort den där. Mm. För att det gjorde att jag inte fick göra roliga saker. Mm. Så helt plötsligt när jag kastade bort det så kunde jag ju testa vad som helst. Så att jag har provat väldigt många saker. Och jag är väl inte speciellt bra på något.
Mm.
Alltså jag har inte vunnit någon guldmedalj i någonting, vad jag kan komma ihåg just nu. Men jag har haft så kul med sport och rörelse och tävling, och när jag har föreläsningar så brukar jag påminna människor om att utmaningar och tävlingar och sådana event som finns, det är ju inte bara till för dem som är i den övre delen av resultatlistan, den är ju till för oss alla.
Mm.
Men det är så många som begränsar sig i att ja, kanske vad grannen skulle säga om de ser att man har sprungit en maraton på 8 timmar. Men who cares? Om ditt mål är bara att... Jag har en kompis nu som anmälde sig igår, tror jag, till sitt livs första maraton.
Kul!
Ja, och hon har väl sprungit kanske, jag tror, nästan 2 mil som längst hittills. Mm. Och så ska hon springa det här i juni då, 43 kilometer. Ja, men det är liksom, hon har ju satt ett eget mål med det. Ja. Jag vet inte ens exakt vad det är, men jag tror inte hon har ett tidsmål, utan hon har så här bara, jag ska göra det.
Mm. Det tycker jag är häftigt också, att kunna ha de här särskiljande målen, än att bara prenumerera på andras mål.
Mm.
Men jag tänker också, där blir jag ju nyfiken då, för Adventure Race, det hör jag helt härför, det här formatet.
Välkommen till Adventure Race-podden.
Ja. Det är ju också... Ni måste ju på något vis ändå ha samma mål i ert team, eller, tänker jag?
Ja, vi är ju ett lag av 4. Det vet jag inte om vi sa, men man är 4 stycken. Och då är det ju viktigt att man har pratat ihop sig. Precis som i en ledningsgrupp på ett företag.
Ja,
så det är viktigt att vi är överens om var är vi på väg.
Just det.
Och vad har vi för målsättning. Och det, i ett sånt här race, då bestämmer man innan. Vad är vårt mål med det här?
Mm.
Och då kan det vara att givetvis ett huvudmål är att alla 4 ska ta sig till målet.
Mm.
Och sen så kan det vara olika race, olika lag att tävla med. Så har vi lite olika mål.
Mm.
Gemensamma.
Mm.
Och då pratar man ihop sig om dem. Och sen har jag även egna mål.
Mm.
Så att det är inte bara så att jag har lagets mål, utan jag har också egna prestationsmål med själva utmaningen. Så det gör ju, jag brukar kalla det sådär winner-losers mindset på något sätt, att jag formulerar mål så att jag nästan inte kan misslyckas, för jag gillar att fira. Jag gillar liksom att känna mig att jag har varit duktig.
Mm.
Så att det finns liksom nästan alltid något mål ändå som jag kan vara lite nöjd över när jag går i mål.
Mm.
Och då ska man veta att våra race har gått lite si och så.
Mm.
Så att det är en förmåga som man kan ta med sig. Och det kan man också ta med sig i företagslivet, att det här att sätta jättehöga mål som är jättesvåra att nå. Visst, man kan ha ett stretchat mål i ett företag. En stretchbudget kanske.
Mm.
Men det är också bra att ha flera andra. För vi människor mår bra av att nå mål. Inte bara att sträva och aldrig komma i mål eller aldrig nå mål. Jag tror inte på den typen av ledarskap.
Nej. Jag tänker, jag håller med. Jag tänker också att man, om man tar på sig psykologihatten, så blir ju förhållandet till mål skapar ju olika psykologiska förutsättningar.
Mm.
Det är ju, nu gillar man att fira, då är det ju väldigt viktigt att det finns, att man har byggt en struktur som gör att man kan få fira till slut. Gillar man bara prestation och folk som mår dåligt, då ska man ju ha bara mål som man inte kan nå, så att man kan få skälla för icke infred förväntan. Jag tänker så här, så att man, om man ser det mer som vilken kultur målstrukturen producerar, så kan man vara hjälpt av att, tänker jag, producera rätt typ av mål. Mm. Jag tror att man kan missta sig här om man inte riktigt förstår att mål är också ett feedback, en del av ett feedbacksystem. Och feedbacksystemet i sin tur, det skapar känslor i människor och det blir det där kulturbegreppet.
Mm.
Det tar jag in lite grann när du sitter och pratar om att just att ni sätter bra mål tillsammans, men att ni sätter individuella mål och du behöver mål som du kan fira. Liksom. Mm. Då får du till rätt psyke kring hela grejen.
Men så, jag tänker på någonting när du säger det. Så tänker jag också på att jag har också satt upp många mål, företagsmässigt och idrottsmässigt, som jag inte har nått.
Mm.
Nej.
Och det är inte farligt.
Nej. Vad händer då?
Jo, men man blir arg, man blir besviken, man går ner i en annan typ av pain cave.
Mm.
Men är det nyttigt? Ja, tänk att jag tror att det är nyttigt. Jag tror att det är jättebra att ibland sätta mål som man faktiskt inte når.
Nej.
Fast de är realistiska. Mm. Jag har ju satt realistiska målsättningar som jag sen inte har nått. Och då blir man ju, man blir besviken. Och, men då, man lär ju sig av det.
Mm.
Då kan man ju reflektera, okej, men hur la jag upp min träning?
Mm.
Varför fick jag just det här resultatet? Mm. Varför hände det här? Kan jag lära mig? Kan jag ta med mig någonting av det? Och det är också lite att våga gå in i saker och misslyckas. Mm. Att det är heller inte, det är också en del av mitt sätt att se på ledarskap. Att också våga ha en stark strävan. Det gör ju oftast att man lyckas med det mesta. Mm. Men då och då så misslyckas man ju också. Och det är inte något farligt. Man är ingen dålig människa för att man gör det. Man får ju med sig massor. Vi misslyckas titt som tätt med olika race vi gör. Men jag får alltid med mig bra lärdomar. Först är jag sur, sen är jag arg. Nej, först är jag arg, sen är jag sur, sen är jag ledsen. Och sen kommer jag till insikt.
Mm, just det.
Ja.
Snyggt. Men du nämner ju pain cave där. Och du har också berättat för oss om att inreda den här pain caven. Det tycker jag är jättespännande. Vad är det? Vad är en pain cave och vad gör man med den?
Jo, men det är den här det här rummet som du hamnar i om du till exempel i Adventure A, så handlar det ju om att när det har gått x antal timmar och du har cyklat, sprungit, paddlat kanske, inte fått i dig tillräckligt med näring, du har snittat på 2 timmar sömn per natt och det är dygn 3 kanske. Och kroppen börjar göra lite ont, eller ganska mycket ont. Mm. Och så börjar den här inre rösten mata dig med att, vad håller du på med?
Mm.
Du är en tvåbarnsmamma, varför är du här ute i skogen och fryser och har ont överallt? Det här är inte friskt. Och då hamnar man ju i, ja, och så gör det ont.
Mm.
Eller det kan vara, vi var på semester nu i familjen och surfade. Och jag är inte så duktig på att vågsurfa. Och mitt i först var det jättekul. Och sen så dag 3 så kom jag i en större utmaning. Och då kom jag också i pain cave. Förstår ni vad jag menar? Det behöver inte alltid vara fysisk smärta. Utan det kan handla om att obekvämt. Jag blir så arg och besviken på att då handlade det om att jag blev rädd. Mm. Jag var bland vågor, jag tumlade runt. Jag tror till och med att jag grät en tår. Mm. 48 år gammal, ute på en surfbräda på semester. Liksom, ni hör ju, var patetiskt.
Ja, verkligen.
Ja, men då tycker jag synd om mig själv. Jag vill inte vara här, jag klarar inte det här. Men om man inreder sin pancake då, som jag har gjort, med olika saker, som handlar om att jag vet var är jag nu? Jag kan ju identifiera, nu är jag i pancake. Mm. När jag var där i vågorna så visste jag så att nu är jag pancake. Mm. Eller när jag inte har sovit och är på det här racet dag 3. Då kommer först den här rösten som säger att lägga av, sluta med det här. Mm. Då har jag olika verktyg. Mm. Dels är det mantran som jag kör, att så som du känner nu kommer du inte känna konstant framöver. Det kommer snart gå över. Mm. Och så testar jag det först. Så bara, det kommer snart gå över. Snart får du ont någon annanstans. Eller snart blir du rädd för något annat. Så kom igen, kom igen, kom igen. Och funkar inte det så brukar jag tänka att om vi går till Adventure Race, vi är på en sträcka, vi cyklar, allt gör ont, jag vill bara hem. Då tänker jag att och jag kanske tänker att hur ska jag klara det här? Det är 2 dygn kvar. Då stoppar jag mig själv och tänker en sträcka i taget. Nu ska jag ska bara cykla den här sträckan. Jag tänker inte på någonting annat. Jag tvingar mig själv att inte tänka på någonting annat. Mm. Det kan också vara ett sätt. Sen kan jag använda styrkeord som jag har tagit med mig. Pernilla, du är stark. Mm. Pernilla, du är envis. Du ger aldrig upp. Och så vidare. Bra. Ord som jag har fått från vänner. Mm. Och det är sånt jag använder även yrkesmässigt. Mm. För att nu pratar vi om sport och pain cave. Mm. Men jag kan säga att jag har haft enormt... Jag har varit i många pain caves på jobbet. Mm. Jag vet inte hur det är för
det. Men... Ja, det är skitbra. Jag inser när du pratar också att mina pain caves skiljer sig från dina pain caves. Mm. Tycker det är så här... tänkte spontant att det börjar gnissla från vänster framdäck på bilen. Mm. Och då tänkte min spontana tanke är att det är kört, jag får sälja bilen. Mm. Och då inser jag att jag har inte inrett den här pain caven. Jag är inte liksom mentalt, så att jag sitter och antecknar de här mantran här. Mm. Är ju perfekt, tänker jag, för vilka utmaningar man ställs inför, eller vilka hinder man får i livet. För oftast kommer ju de här, man vet att de kommer, man vet inte vad det är, men när de kommer där så överrumplar dem igen. Nu skojar jag ju lite med bilen här, men att det blir ju den typen av liksom, logik i vardagen på något sätt.
Ja, och även på jobbet.
Och på jobbet, absolut.
Säg att ja, men, det är en kris, du har dålig likviditet. Ja. Det har jag upplevt under min yrkeskarriär. Om man sitter där och bara svettas och tänker så här, hur ska det här gå? Och då gäller det ju också att ta till det där. Mm. Att istället för att bara älta så här, det här kommer att gå dåligt, liksom, vad dålig jag är, vad dåligt det här är, byta tanke. För det är det handlar om, byta. Mm. Ja, den här tanken, jag brukar fråga mig själv, det jag tänker nu, hjälper det dig? Pernilla, blir du hjälpt av din tanke just nu? Mm. När jag tänker så här, onda tankar. Och då är ju svaret ofta, nej, det blir jag inte. Okej, vad ska jag byta till då? Då kan jag sitta där då med likviditet, budgeten, och så kan jag tänka att okej, ett steg i taget. Precis som i Adventure Race så tänker jag så företagsmässigt. Okej, en dag i taget, en handling i taget. Mm. Okej, jag tittar på vad kan jag påverka just nu?
Just
vad kan jag inte påverka? Mm. Vad är inom min kontroll?
Det blir spelfältet liksom.
Ja, alltid hittar man ju någonting som man kan göra. Samma sak om du har ont fysiskt i en fysisk tävling. Finns det någonting jag kan göra åt den här smärtan? Mm. Ja, jag kan byta tröja. Eller jag kan be någon hjälpa mig ta saker ur min ryggsäck. Mm. För jag har så ont i ryggen. Eller man kan göra någon typ av förändring. Och så är det på jobbet också. Vad kan jag göra? Jo, de här 5 sakerna. Okej, då gör jag det. Och så tar jag en dag i taget. En sträcka i taget. Och jag påminner mig. Det kommer inte vara så här för evigt.
Nej.
Det här problemet kommer snart vara över. Mm.
Den är ju, jag tänker den är applicerbar i livets alla ögonblick. Mm. Det jag tycker du pratar om nu. Och jag tänker också att man inte, alla behöver inte göra Adventure Race för att upptäcka det, utan man kan hitta sitt uttag ur det då. Liksom. Men Men också kanske hör jag uppmuntran att faktiskt undersöka sin pain cave. För man, det kommer kunskap ur det, det kommer visdom och det kommer erfarenhet och liknande. Det tar jag in när du pratar.
Ja, men man kan ju göra det så fort man ska lära sig någonting nytt. Så hamnar man ju i pain cave vid något tillfälle. Där man känner att man är på någon platå och allt känns bara jobbigt. Man vill bara ge upp.
Mm. Det finns ju ett sånt här ett begrepp som har liksom blommat upp som heter alltså posttraumatisk tillväxt. Mm. Trauma är ju ett väldigt liksom, starkt ord, men hur de här negativa upplevelserna faktiskt, alltså inte nu med liksom, att man träffar någon liksom, inte bara att man träffar någon kurator och bygger vidare, utan de faktiskt kan leda till liksom, positiva effekter. Mm. Tänker jag det klassiska talesättet liksom, det som inte dödar härdar, men att det faktiskt är så. Mm. Och att det kan vara intressant, tänker jag, utifrån vad du pratar om, perspektiv och vilka ord man ger saker och ting. Jag tänker de här adventure race, men det är givet att det kommer att vara motgångar. Om man inte sover, det är bara att tänka själv, shit, kommer jag klara det här? Men det är ju också det är motstånd man utsätter sig för. Du brukar prata om det, Mats, att i USA heter det liksom resistance training, alltså motståndsträning, för att det är så vi bygger muskler. Och sjutton är mig, om inte våra ben var utsatta för liksom stress och påtryckningar, då skulle de ju försvagas, tänker jag. Utan istället blir de starkare. Så att det finns ju en extrem logik, tycker jag, i det du säger. Det är bara det att man tänker inte så.
Nej, och jag tror att vi pratade om det sist vi träffades, att jag kan ju tycka att samhället idag är ju på ett sånt sätt att vi tar bort mer och mer motstånd. Du behöver inte lämna ditt hem knappt. Du får hem mat, du kan få hem allt. Du kan få trycka på din telefon och göra det mesta. Då tror jag att då behöver vi hitta andra sätt att öva upp, för att vi behöver en uthållighet. Vi behöver lära oss hantera smärta, för livet är smärta också. Det är ju, om du, så fort du ska lära dig något, om du ska utveckla dig själv, andra eller ett företag, så behöver du utsätta dig för obehag. Och obehag är inte farligt.
Nej.
Och då kan du forcera och göra det på jobbet och i samma miljö hela tiden om du vill. Men jag har valt att komplettera med att utsätta mig för det där motståndet lite på lek och konstruerat. Och det är därför som det är så odramatiskt för mig att göra ett adventure race och komma sist. För att jag gör ju det för att jag vill rusta mig för livet. Jag skiter väl i egentligen i långa perspektivet hur själva tävlingen gick.
Vad säger de här funktionärerna då? Visa checkpointsen, tänker jag. Så de måste ju stå och vänta på er, tänker jag. Köper de att ni har andra mål än att komma först?
Ja, men alltså, jag har ju varit i tävlingar där vi har varit, där vi blev kallade Happy Swedish Tourists. Och vi var ett gäng tjejer som gjorde ett race från Åre till Ålesund. Och det var det ju så att funktionärerna lite så tittade på oss ibland och bara tjejer, om ni skulle kunna ta och öka takten lite, vi vill stänga den här. Men som tur är det ju inte så i varje tävling.
Nej.
Alltså, nu var jag ju i Paraguay och där gick det jättebra för oss, för att vara oss. Liksom.
Ni kom i mål där också. Men körde hela.
Vi körde hela där kom på 26:e plats och vann om mastersklass liksom. Så det är väl
det var genom djungeln liksom.
Det var genom djungeln.
Shit.
Ja, det var annorlunda.
Ja, häftigt.
Ja. Men jag tror på att utsätta sig för motstånd. Och det handlar ju om att bygga mentala muskler. Och när jag jobbar med företag, med ledningsgrupper och koncerner och hela företag, så pratar jag mycket om att öva sina mentala muskler. För att det behöver vi idag för att bygga kraft och motstånd och motverka sjukskrivningar och öka arbetsglädje, så behöver vi påminna oss om att motståndet är en del av livet. Men man ska ju inte bara stå där i regnet och frysa, utan man ska ju skaffa sig tekniker, verktyg för att hantera sig själv när man är där. Och då hjälper jag företag att öva sina anställda i mental träning. Det är ju inte svårare än så. Precis som idrottsmän använder mental träning för att öka sin prestation. Så kan ju vi göra det på jobbet. Jag har aldrig förstått varför inte fler använder det tricket. Nej. För det är ju att få hjälp med sina tankar. Och göra det istället för att gå till en psykolog när man är sjuk. Så börja jobba med sin personal när den är frisk. Mm. Hur man hanterar när det blir lite jobbigt.
Mm. Jättebra. Mm. Jag tänker att vi har pratat om ledarskap, självledarskap. Jag summerar ihop det lite grann och så ser vi vad vi inte har för pusselbitar än. Jag tycker vi har pratat om ledarskap, självledarskap, personlig utveckling. Jag tycker vi har pratat om miljöers påverkan på vår förmåga att kunna ta beslut. Jag tänker med elevation leadership. Jag tycker vi har pratat om mål och riktning. Mod, självförtroende finns med liksom, som ett tema i allt vi har pratat om. Och jag tycker vi har varit inne på vikten av obehag eller mentala muskler nu på slutet. Men alla de här sakerna som vi har pratat om nu bygger på att du, Pernilla, tror jag, har lagt mycket tid på reflektion. Så någon form av fråga där. Vad har reflektion för plats liksom, i allt det här?
Mm.
Tog jag in det rätt, by the way? Ja.
Mm. Ja, men stor plats. En av mina hörnpelare är ju också att jobba med... Jag har haft en mentor sedan jag var 22.
Mm. Bra.
Och... jag har många mentorer nu inom många olika områden. Och det har varit... Så är det något råd som man kan ge till unga ledare, till exempel, så är det att skaffa sig någon typ av mentor som man kan reflektera och lära sig av medgång och motgång. Mm. För det är svårt att göra det bara på egen hand. Nu jobbar jag som mentor till grupper och individer. Men jag kan ändå inte vara mentor till mig själv.
Nej.
Det funkar inte.
Nej.
Utan jag behöver ha andra som ställer frågor till mig. Och utmanar mig så som ni utmanar mig nu. Mm. Så behöver jag någon som sticker hål på mina bubblor. Och ifrågasätter och vänder och vrider. Och...
Trixar.
Och jag vet att du pratar också om... du har också en egen podd med en annan. Jag tänker, det får vi länka in i show notes sen också. Men jag började lyssna på ett avsnitt där ni pratade om också personliga bokslut. Det tycker jag är jätteintressant.
Vad är det?
Och brev du skrivit till dig själv. Nu får man ju lyssna på det avsnittet. Vi ska inte ta ur liksom essensen. Men vad handlar det här om?
Ja, det avsnittet handlade om att varje år, vid nyår, så gör jag ett personligt bokslut. Där jag går igenom året som har varit. Jag tittar igenom min telefon. Tittar på alla foton. Och så väljer jag ut höjdpunkter under året.
Coolt!
Och då inser man att varje år är ju ett skitbra år. Det är det som är så häftigt. För det är alltid massa saker som sticker ut på något sätt. Det är också anmärkningsvärt hur små saker och händelser som i stunden inser man inte hur stort det är. Men sen när man får perspektiv sitter där efter nyår och tittar på den där stunden på den där isen med mina söner. Det var stort. Alltså vilken dag. Eller det kanske handlar om några timmar bara. Så det gör jag. Och sen så utifrån det så utvärderar jag mina mål som jag har satt. Resultat- och prestationsmål som jag sätter. Och utvärderar hur det har gått. Var har jag lyckats, misslyckats och så vidare. Och sen så gör jag en inventering för året som ska komma. Och så bestämmer jag mig för vilka huvudsakliga målsättningar jag ska ha. Och vilka livsvärden som jag vill leva efter. Och sen så skriver jag ett brev till mig själv. Som är formulerat som om allt det här redan uppfyllt.
Ja.
Så det är väl kanske inte helt normalt. Men det gör jag.
Det låter ju fantastiskt. Jag tänker... Jag får många tankar. Jag tror man får det när man pratar med dig, Pernilla. Men jag tänker att det där, bara som metod, så låter den ju helt fantastiskt. Du beskriver ju en struktur nu, tycker jag, för hur man kan hjälpa en att reflektera över året. Och att man kan hjälpa en till tacksamhet, exempelvis, som kan vara svårt när man är i vardagen. Så där. Man grindar på, liksom. Och dessutom då hjälper det att måla och visualisera, tänker jag, en målbild. Någonstans det här brevet blir ju, om du uppnår det som är årets mål, då blir det så här. Och få det ganska konkret skrivet till dig själv. Jag tänker det är jättebra verktyg.
Ja, för det framkallar ju en känsla när du sitter och skriver. Mm. Så får man ju en känsla hur det kommer kännas. Mm. Att faktiskt åstadkommit det där. Mm. Och då ökar ju attraktionskraften i målsättningen jag har satt. Så det är ju lite NLP.
Ja, men exakt.
Precis.
Det är grymt. Det låter också för övrigt betydligt bättre. Apple försöker göra de här personliga boksluten åt mig. Mm. Och sammanfatta dina minnen i bilder kommer. Och så bara bilder från någon så här whiteboard workshop som jag fotat av. Så här, funkar inte lika bra. Nej. Så att det där låter som
inte lika starkt.
Så. Inte lika starkt i den där. Men ja, hur de här liksom, fler motstånd. Vad ser du framåt? Vad finns det för spännande att utforska? Det är något race som du planerar som kommer. Det är kortare och det är lite längre. Vad mer skulle du vilja liksom...
Vad händer
framåt?
Ja, men alltså sportmässigt så är det de två racen. Ett i maj då i Holland och ett på Färöarna i augusti. Så det är mina huvudmål när det gäller rörelse det här året. Mm. Och sen är egentligen det huvudsakliga målet är ju träningen inför dem.
Mm. Just det.
För att det lurar ju mig att tycka att träningen är jättekul och viktig och så i vardagen. Så att, det är den delen. Och sen företagsmässigt så ser jag fram emot att utmana mig själv ännu mer tillsammans med företag. Att få ännu fler att våga börja jobba med mental träning på arbetsplatser. Och bidra till att utveckla individer och grupper och deras ledarskap med de erfarenheter som jag har. Det jag jobbar väldigt blandat med att utmana, inspirera med egna exempel från min yrkesverksamma tid liksom i företag och även inom mitt äventyrande. Mm. Så att, ja, jag skulle säga att det fortsätter lite som jag haft det liksom senaste året. Mm. Det är lite ovanligt för mig att vara liksom lite nöjd sådär. Men göra mer av det bara. För att det är så fantastiskt. För jag känner att det är lite av mitt kall att få fler företag och individer att hitta sin riktning, sitt syfte. Mm. Börja jobba med sina mentala muskler och mod. Mm. Kasta sig ut.
Det låter väldigt fantastiskt. Jag tycker också att det finns ju inget negativt i att fortsätta på en liksom, men för det är också där att det vi pratade om i podden tidigare också där att det finns på något sätt alltid en strävan i samhället efter nya horisonter. Mm. Nu ställer jag själv den frågan ungefär som att nu söker jag nästa horisont från dig här, men att det är helt okej att bara vara där i nuet, även om det är året vi pratar om framåt här, och att faktiskt det är ens syn på liksom året snarare än vad jag ska göra som behöver förändras kanske. Mm. Apropå perspektiv då, som vi inte pratar på.
Ja, och jag pratade med en väninna häromdagen och då pratade jag just om det här att vara och verka i sitt eget syfte känns ju väldigt meningsfullt. Mm. Och då blir jag väldigt nöjd. Mm. Då på något vis så blir det väl utveckling sker på mindre nivå. Om ni förstår, minns...
Subtilt.
Ja, och det är en väldigt härlig känsla. Mm. Det är som en ny fas. Och jag tror att jag är redo för den. Mm. Och ser fram emot vad jag kan samla på mig för nya erfarenheter. Och vad jag kommer lära mig i mina pain caves det här året.
Men jag tänker spontant att temat tycker jag är tidslöst i det som du håller på med. Så det jag sitter och tänker. Det kommer att vara relevant oavsett vad vi är för tidsålder. Den andra är väl att tillväxt, som vi pratade lite grann om, sker ju genom motstånd och där det är okomfortabelt, tycker jag själv. Och har man ett syfte som innebär okomfortabla liksom, sammanhang, ja men då finns ju tillväxten där. Då finns ju nästa horisont där hela tiden. Då finns ju tillväxten. Och, även om den är subtil som jag tycker du var inne på. Så sista liksom gissning då. Det är ju en framtidspodd där. Vi pratar ju faktiskt hela tiden nu om ett tidslöst tema. Därmed framtid. Vad har du för bästa gissningar om som händer liksom inom ledarskapet kommande, säg 20, 10 åren?
Mm. Ja. Ja, men då tror jag att då vill jag lyfta det här. Jag tror att många fler blir medvetna. Jag ser ju det på mina förfrågningar. Att fler företag blir mer medvetna om kraften av att jobba med mental träning. Och då inte, det är ju orealistiskt i ett medelstort företag att alla ska ha en egen mental coach. Utan det handlar om att lära sig själv mentala verktyg och jobba med sig själv. Så att jag försöker lära andra hur man coachar sig själv mentalt. Sen är det jättebra att ha en mentor, men de här olika sakerna som jag pratar om, att inreda sin pain cave och så vidare, det kan man göra själv. Och det är ett ansvar man behöver ta själv. Det är inget jobb som någon annan kan göra. Så jag tror att det är en spaning att fler företag kommer börja jobba med det proaktivt, och då kommer vi må bättre. Vi kommer prestera bättre. Och vi kommer utvecklas i högre grad som individer och som företag.
Otroligt bra. Hoppfullt. Och jag tror också, det pratade vi lite grann innan vi tryckte på räck här också, men apropå attraktiva arbetsgivarvarumärken och att vara en attraktiv arbetsgivare och lockar verkligen framtidens talang, säger jag, eller att behålla den talang man har, att också använda det som ett konkurrensmedel i att faktiskt vara den, ha den liksom supportande funktionen och lyfta, ja, men lyfta sina medarbetare och ge dem verktygen oavsett de utmaningar som man ställs inför i livet. Jag tänker pain cave i form av social ohälsa eller missbruk eller andra saker som man liksom, arbetsgivare kanske inte riktigt har vågat ta i. Det har varit liksom lite stigma kring det här. Så att det, jag prenumererar på din framtid, Pernilla.
Pernilla, hur många åk hinner vi innan det blir mörkt nu?
Det är nog inte så många.
Nej.
För klockan är ju snart 3.
Och det är januari.
Ja, vi har inte så mycket dagsljus här i år. Men ni kan ju åka kvällsåkning och då får ni ju artificiellt ljus, men det är ändå ljus.
Man kan ju också gå direkt till afterskin.
Ja, det kan man också göra. Ja. Och så kan man ju ta de där extra åken imorgon.
Ja, jag tror att det får bli planen. Ja.
Pernilla, stort tack för att du gästade podden.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Hej!
Hej! Stort tack för att du har lyssnat på Pernilla, på Mats och på mig. Vad får du för tankar? Själv har jag massa tankar. Jag tycker att Pernilla pratar om ett målöverlapp. Att framförallt hitta egna mål som man kan uppnå. Men också hur de här egna målen ingår i teamets gemensamma mål. Och att teamets mål också ingår i en större kontextsmål. En tävling eller kanske villkor i en viss bransch. Ni förstår. Så att arbeta med målöverlappet känns som värdefullt spenderad tid, tycker jag. Och man får till en bra balans där man kan se det både som ett motivationsramverk och ett prestationsramverk för alla inblandade. Jag tänker också obehag, eller framförallt hur viktigt det är att ständigt träna på och aktivt söka efter obehag och motstånd och lite motgångar för att träna sig själv. Här pratar vi mycket i samtalet, tycker jag. Exempelvis att man inreder sin egen pain cave så att man gör sig bekant och bekväm när man väl hamnar där. Och att veta hur man ska peppa sig själv när man väl hamnar där. För det gör man ju titt som tätt. Jag tänker också mental träning. Pernilla avslutar samtalet med hennes spaning om att mental träning kan komma att bli viktigare i verksamheter i framtiden. Att det kan bli ett värdeerbjudande för att locka och behålla medarbetare, men också faktiskt då att skapa bättre verksamheter, en bättre kultur, ett bättre resultat och bättre upplevelser. Och vi håller med. Vi hoppas att fler aktivt ger sig in i mentala träningsprogram, helt enkelt. Vi gör den här samtalsserien med Almi och känner att Almis arbete är otroligt viktigt. Kanske viktigare än vad man tänker vid första tanken. Kanske till och med viktigare än vad Almi själva tänker. Hur som helst trillar poletten äntligen ner hos mig. Affärsutveckling är alltid också personlig utveckling. För om entreprenörskapet är mod eller energi eller självförtroende,
initiativ, kraft, passion eller disciplin, så tänk i alla fall att om man har såna här egenskaper så finns det fantastiska möjligheter till ett rikt liv, till, ja, till rika upplevelser, oavsett om man är företagare eller inte. Det är ju de här egenskaperna som gör livet bättre, intressantare och värdefullare, om jag får säga så. Men vad tänker du om det här? Vilken framträdande entreprenöriell egenskap har du? Och finns det något du kan slipa på? Missa inte de andra samtalen i serien om framtidens entreprenörskap, där vi pratar med 5 smarta, inspirerande hjärnor för att tillsammans utforska vad de tänker om framtiden och vilka egenskaper som blir viktiga. Prenumerera gärna så ramlar alla de här avsnitten in i ditt liv automatiskt. Stort tack för din lyssning, för ditt engagemang, för att du delar avsnittet om du tror att någon skulle vara intresserad av det här, och för din prenumeration. Ha en fantastisk dag. Hej!